Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Jag satt med min familj i bilen och vi var på väg ner genom Europa. I Schweiz tror jag det var, på en bergspassage där. Och sen började skaka under bilen. Och jag ser andra bilar som håller på att ramla ner i en ravin. Och sen känner jag att marken skakar och vi skriker. Och sen så faller bilen 800 meter ner eller någonting sånt. Och sen precis innan så bara känner jag att nu dör vi.
Wow.
Varför är drömmar så konstiga?
Ja, varför är de det? De är väldigt underliga.
Det slår aldrig fel.
Nej.
Ja, där tvistar de lärda.
Ja.
Det finns många olika spekulationer i drömmarnas funktion. Ja. Kanske snarare än varför de är konstiga.
Okej.
Från början så var det ju att man försökte tyda innehållet. Man försökte hitta varför innehåller drömmarna det här? Varför trillade Rebecca ner 800 meter i en schweizisk bergvägg?
Och hur kommer det sig att man alltid vaknar innan man dör?
Ja, man dör. Ja, det kanske är för emotionellt fruktansvärt för oss att föreställa kanske det. Och även att vi inte vet vad som händer när
jag ser det lite att om du ska minnas din dröm så behöver du ju vakna under drömmen. Mm. Det är då du minns din dröm om du väcks mitt
som
i drömmen.
De här mardrömmarna som en sån här kan beskriva som en mardröm. Väldigt negativa
känslor. Du skulle ändå kategorisera det.
Ja, då skulle jag nog kategorisera som en mardröm.
Ja, vi har ju två delar i det. Det är ju familjen som är raset.
Det kan ju ha med någonting vi har läst om i nyheterna på sistone. Det är ju många som tror det här med att vi bearbetar information som vi får under dagarna och veckorna som går, så bearbetar man och lagrar i minnet. Det kan vara att man kanske har sett någonting precis innan man har lagt sig, men det är ju inte helt klarlagt varför vi drömmer.
Vad är en dröm? Vet man det?
Alltså en dröm är ju egentligen ett förändrat medvetandetillstånd under sömnen.
Man vet att det sker under den så kallade REM-sömnen när ögonen fladdrar snabbt.
Exakt.
Och under den fasen är vi också paralyserade faktiskt. Så du ligger helt still. Det är därför ögonen håller på att fladdra. För det är det enda i din kropp som inte är paralyserat.
Nej. Och så är det. Varje natt?
Ja, alltså REM-sömnen kommer ju varje natt hos de allra flesta människor om man inte har någon REM-sömnstörning. Men det är ju, vi har ju olika typer av sömnstadium. Och REM-sömnen är ju en av dem. Man brukar egentligen dela in sömnen i REM-sleep och non-REM-sleep. Och då är ju djupsömnen en del av non-REM-sömn. Och det står ju för rapid eye movement, står REM-sömnen.
Ja, där är ju den här skillnaden mellan till exempel mardrömmar och nattskräck. Nattskräcken sker utanför REM-sömnen och det är därför du kan röra kroppen, du verkar ju vaken för din omgivning, men den minns du inte.
Nej,
utan det är bara dina drömmar under REM-sömnen som du minns.
Så nattskräck är en typ av dröm, kan det kategoriseras under dröm?
Nej, jag hörde att det lät lite så när jag sa det. Utan nattskräck är ju framförallt det här att någon är väldigt animerad och skriker. Kan det göra, man kan gå upp, man kan verka vaken. Vad som sker under själva nattskräcken vet vi ju faktiskt inte riktigt.
Nej, och det glöms ju bort av den personen. De kommer ju oftast inte ihåg vad som hänt. Det är ju däremot det har vi pratat om i andra avsnitt.
Precis.
Om nattskräck hos barn och att det är väldigt jobbigt för just föräldrarna. Det är ju vanligare hos barnen hos vuxna. Och att det är väldigt svårt för föräldrar, för det är ju som att ditt barn lider, men för dem själva, de kommer ju inte ihåg detta. Så att det är skillnaden lite. En mardröm däremot kommer man ju ihåg. Det är ju, du vaknar ju av den. Så att det är ju lite spännande under den sömnen, är vi väldigt aktiverade i hjärnan, och det är ju därför de här viljestyrda musklerna, teorin är ju att våra viljestyrda muskler är avstängda och paralyserade så att vi inte ska skada oss själva i sömnen. Inte helt klarlagt såklart, som mycket med drömmar.
Wow.
Så att underremsa är ju hjärnaktiviteten liknande till aktiviteten när vi är vakna.
Mm. De flesta drömmar antas ju pågå i cirka 5-20 minuter och händelseförloppet i drömmen är ungefär lika lång tid som i vaket tillstånd. Så det är inte så att en dröm kan vara väldigt kort och det kan passera lång tid i drömmen, utan det brukar vara ungefär samma som verkligheten. Mm.
Exakt, och det är lite vanligare också med negativa känslor i drömmar, och det är därför vi har mer mardrömmar. Alla kommer inte ihåg dem, men vi har mer negativa känslor i drömmar än positiva. Och det är ju också intressant.
Ja, verkligen.
Det är något evolutionärt liksom, syfte med det, att man ska vara liksom, lite på sin vakt eller att man ska förbereda inför orossituationer.
Ja, det rimmar ju ganska bra med den här teorin om att drömmar är en del i att bearbeta våra känslominnen. Ja.
Precis är det. Om ni får göra en kvalificerad ändå gissning så hade det liksom varit i samband till det.
Mm. Man tänker, när det blir sådana här samband så vill man ju i alla fall gärna tänka att det har en anledning. Mm. Och det är ju det bästa vi har på drömmar är ju att försöka koppla ihop det på olika vis. Eftersom vi inte riktigt kan vara helt säkra på drömmarnas ursprung eller anledning. Mm. Men det finns teorier som vi väl ändå tycker verkar stämma.
Exakt, och det är ju det att det finns ju inget objektivt sätt att bedöma drömmar, alltså enligt vetenskapen då, eftersom det är ju väldigt subjektivt och det som händer någon i sömnen är det ju svårt att, man hade ju velat ha typ som en liten projektor som kan spela upp vad någon drömmer och varför de drömmer det, men det är ju inte så lätt, nej. Men det är därför forskningen egentligen har kollat mer på drömmarnas funktion. Så det är mer fokus nu i modern tid jämfört med då förr, där det handlade mer om att tolka och tyda drömmarna utifrån med lite metaforer budskap eller sånt som Sigmund Freud till exempel var ju den som gjorde drömmar intressant för gemene man. Det kan man väl ändå ge honom den.
Ja, och sen fick det väl lite dåligt rykte senare när lekmän egentligen tog över rollen som drömtydare och allting blev kopplat till sexualitet.
Okej.
Exakt.
För jag kan ju vara riktigt sugen på att googla en dröm, om det har varit en riktigt weird dröm, då är jag inte långsam på att lägga fingrarna på tangentbordet och skriva in drömtydning. Tappade tänder eller vad det nu kan vara.
Brukar du få några resultat då?
Nej, det är väldigt mycket flashback-trådar.
Och det är ju också intressant när du säger det, att du, alltså då, man skriver in vad man har drömt, försöker tyda det då utifrån vad som finns där ute. Och det i sin tur kan ju också öka sannolikheten att du drömmer om det igen. Därför då har ju den informationen, du har ju hittat den informationen, läst om det. Det är ju samma som det här med symboler och allting som kan uppkomma i drömmar. Det är väl någonting alla har varit lite mer överens om, är att det finns likheter i människors drömmar. Det kan ju vara liknande teman, det kan vara liknande symboler. Så att vi vet ju den tappa trenderna, drömmen, att bli jagad. Alltså, det finns ju många som har ganska lika drömmar. Mm. De är ju såklart väldigt individuella för en själv, personerna som är med i drömmarna, men det är ändå likheter. Och just det här med att om du har läst om drömtydningen eller symboler i drömmarna, ökar även sannolikheten att du kanske kommer drömma om det då. Vilket är intressant.
Verkligen.
Ja, och jag kan säga just det här med drömmar, att det är ju ändå väldigt spännande att vi har ju varit intresserad av det i alla tusentals år. Det var ju någonstans jag läste om att den professionella drömtydaren Artemidoros skrev drömtydningar, ett verk där han samlade och utvärderade mer än 3000 drömmar.
Något verk ni har tagit
2000 år sedan var ju den publicerad.
Jag har missat den.
Trist kan man tycka.
Freuds drömtydning däremot har vi ju i alla fall bekantat oss med.
Ja.
Okej.
Nej, men vad Freud försökt säga kan man väl kort säga, att det var en väg till det undermedvetna och något att använda i behandlingen av patienter.
Jag hade blivit jätteorolig om jag gick till en psykolog, berättade om mina sjuka drömmar och sen fick det tillbaka kastat i mitt ansikte.
Jag tänker att det kan bli en viktig fråga att kasta tillbaka då, hur du som patient skulle tyda dina drömmar. Mm. Så att man inte bara lägger det på behandlarens ord att den här drömmen betyder just detta, utan snarare vad betyder den här drömmen för dig? Mm. Så kan det vara en slags inledan på en berättelse.
Mm. Den här veckan är vi stolta att presentera Sömnpoddens allra första samarbetspartner, Cura of Sweden. I 6 år har Cura sålt tyngdtecken med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för en hälsosammare sömn. Sömnproblem blir, som vi vet, allt vanligare och kan drabba alla någon gång i livet. Användningen av ett tyngdtäcke kan hjälpa till att motverka sömnbrist genom att du lättare kommer till ro, somnar snabbare samt kan motverka färre nattliga uppvaknanden. Ett tyngdtäcke är precis vad det låter som. Det är ett täcke med adderad vikt. Ofta ligger den här vikten någonstans mellan 3 till 16 kilo. Curas täcken är fyllda med hundratusentals slipade glaspärlor som skapar ett jämnt fördelat tryck över din kropp. Den här extra vikten skapar en omslutande och trygg omfamning som möjliggör djupare avslappning och bättre sömn. Tyngdtäcken används av många olika människor i många olika åldrar. Även du som redan sover bra kan nyttja det för lugnande effekt. Vi framhåller ofta vikten av att skaffa sig en nedvarningsrutin i podden och understryker en sån rutins avgörande roll för att komma ner i varv och sova gott. Och Curas tyngdtäcken är ett exempel på ett idealt hjälpmedel att integrera i just din nedvarningsrutin. Tyngden från täcket efterliknar nämligen effekterna av att bli omhållen och kan hjälpa dig att bli lugn och centrerad i nuet. Vilket gör det perfekt att använda exempelvis inför sänggående eller under nattsömn. Välj en vikt på ditt tyngdtäcke som passar just dig. Cura rekommenderar att utgå från 10-15% av sin egen kroppsvikt. Men det här kan variera utifrån exempelvis upplevda sömnbesvär. Så låt Curas tecken vara det enda som tynger dig om natten. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att komma till Cura of Swedens hemsida.
Nu för tiden så har man ju tittat lite mer på drömmarnas funktion, kanske den fysiologiska funktionen, vad som händer där. Och en teori och en hypotes är ju väldigt mycket att det hjälper vår minnesinlagring. Mm. Att konsolidera minnen, att det vi lär oss, det ska liksom skapa lärdomar som sen konsolideras i minnet när vi sover och drömmer. Så att det liksom är en utökning av de här lärdomarna vi får i vaket tillstånd. Okay. Även då under sömnen och under drömmarna speciellt. Så det är också väldigt intressant tycker jag. Det är ju även en till aspekt av drömmar som man kan väl ändå säga man har kommit fram till att det är ett känslomässigt innehåll i alla fall. Det kan ju alla agree on någonstans. Att de drömmar vi kommer ihåg, det är också en till sån viktig sak att nämna. Det är ju att det är svårt att basera någonting på alla drömmar. På drömmarna som vi bara kommer ihåg. Därför då har vi egentligen alltså tagit bort en väldigt stor del av, om vi skulle undersöka allas drömmar så är det ju mycket vi inte kommer ihåg, alltså kommer vi aldrig studera dem. Så det är också viktigt att komma ihåg att det spelar ju såklart roll. Att det är ett litet plock av drömmar vi kan egentligen studera. De vi
vet
ihåg.
Man något om varför man kommer ihåg vissa drömmar och vissa inte?
Nej, det kan ju dels vara när du vaknar. Det är ju många, om man får sova ut av sig själv på morgonen så vaknar vi oftast i nära anslutning till en dröm. Därför du har mer REM-sömn mot slutet av liksom, natten på morgonen egentligen. Så att om du vaknar ur en dröm då kommer du såklart ha större sannolikhet att komma ihåg den. Och sen är det just det här med känslomässigt innehåll. Om någonting har väldigt starkt känslomässigt innehåll så finns det ju nog en större sannolikhet att du kommer komma ihåg den drömmen. Som den här mardrömmen jag hade när vi ramlade ner i en ravin där med bilen.
Familjesemester. Gone wrong.
Och det var ju en mardröm. De är ju såklart enklare att komma ihåg det för du vaknar av dem. Att det är en skräckfull upplevelse.
Det kan väl leda till sömnproblem. Eller om man drömmer mycket mardrömmar och sen blir rädd för. Alltså om det är så att man kommer ihåg dem. Mer än fluffiga regnbågsdrömmar.
Eller de här lite alltså nonsense-drömmarna. Det finns ju också många. Vissa kan ju komma ihåg de här konstiga drömmarna. De har de bara, man var på mataffären och sen så låg man i vattnet och simmade. Ja, och det var ju en av de tidigare teorierna var att drömmar var egentligen liksom impulser och lite slaskprodukter av den liksom hjärnaktiviteten som hamnade där. Det är därför allting är så bizarrt och inte ha liksom en röd tråd. Men den har man lite moved away from, den teorin. Okay. Så att det är också väldigt spännande. Men...
Och gällande mardrömmar så är det ju den här obehagliga drömmen att ofta så är det ju inga bekymmer. De flesta av oss har mardrömmar ibland. När det blir en klinisk diagnos då krävs det att de här drömmarna är så pass obehagliga att de börjar påverka till exempel din sömn men också övrigt mående. Att det kan bli ett personligt lidande och man blir väckt kanske ofta av drömmen så att man man helt enkelt får en försämrad sömn och livskvalitet på dagtid, då har du en mardrömsdiagnos.
Ja, nightmare disorder, eller mardrömmar då, som den svenska diagnosen heter det. Och det är ju till för att få en klinisk diagnos krävs ju då att de är så pass obehagliga och frekventa så att det påverkar personens mående utgör ett lidande för den personen. Och även då att det är väldigt återkommande, upprörande drömmar att bli väckt av dem. Och teman egentligen för de mardrömmarna är ju det här personligt hot eller hot mot personlig säkerhet, skräck och rädsla. Och det är samma, jag läste något spännande om det här med smärta. För jag tänker, har ni någonsin varit med om det? Att ni har en mardröm och sen så, vi säger någon hugger dig i armen med en kniv. Att när ni vaknar, gör det fortfarande ont i armen då?
Jag har drömt om att jag har blivit stucken av en geting, vet jag. Och då har jag vaknat rullandes. Jag tror till och med jag kanske rullade av sängen. Detta kan jag nu minnas som kanske starten av min lätta getingfobi. Jag minns faktiskt inte om det gjorde ont i armen efter dock.
Nej. Det är inte jättevanligt tydligen. Nej. Det här med att smärta stanna kvar efteråt. Eftersom det är ju inget fysiskt som har hänt till dig. Det är däremot så är det forskare kan ha beskrivit det som att det är ett minne av smärta. Mm. Som känns ungefär, kan kännas för väldigt få människor som den smärtan. Som jag vet att jag blev min arm blev avhuggen i någon hemsk dröm. Och då vaknade jag och jag skrek och höll tag i armen där jag kände att liksom stumpen var kvar.
Nej,
var där.
Obehagligt.
Och det var verkligen riktigt smärta. Det kändes som att någon hade gjort något. Och det kan också förklaras som att något har hänt under natten som har påkallat smärta. Mm. Och sen drömmer du om det därför du kände smärtan. Väldigt intressant.
Jag har inte upplevt smärta på det sättet, men jag har absolut vaknat upp med tårar eller så. Alltså gråtit i en dröm. Typ att nej, men om det har varit en sjuk dröm och någon har dött eller vad, jag har blivit huggen men inte känt smärtan då, obviously. Men jag har vaknat upp med liksom blöta kinder och tårar. Också sjukt ju.
Jo. Och en inte kanske vanlig, men det har jag själv upplevt och jag vet många andra som man har pratat med har sådana upplevelser av att de vaknar gråtande, skrikandes.
Då blir det ganska naturligt ändå att man drar tanken till att det har någonting med ens vakna tillstånd att göra. Ja. Eller i alla fall en närhet i det.
Och kanske då bearbetning, som ni sa.
Och den här närhet till det vakna tillståndet, då kommer man in på det här spännande med klardrömmar. Att man kan vara medveten om sin dröm, att man drömmer. Mm. Och ibland kan man till och med börja påverka drömmen. Mm. För att man är medveten om att jag drömmer så jag kan göra vad som helst. Mm. Men det får inga konsekvenser.
Nej.
Jag hörde på, jag vet inte om det var Petri Nyheter eller någonting, härom veckan om lucid dreams.
Mm. Ja, det är klardrömmar, vakendrömmar.
Det är samma sak.
Det är samma sak.
Det började i någon form av sömnparalys som de sen kunde ta kontroll över och typ då styra, som du säger, Andreas, till att liksom bli en härlig och god dröm eller typ en drömvärld istället, som de ändå kände sig ganska medvetande i och inte ville lämna. Jag står inte för själv.
Men här visar det ju sig, eller visar det ju hur det fungerar också, eftersom de är förmodligen i sin REM-sömn, så alltså ska deras kropp vara paralyserad. Så vaknar de nästan till i detta och får lite delar av sitt medvetande. Mm. Men det är därför de känner att de är paralyserade, men drömmen är kvar. Så därför är det ju, ska kroppen inte kunna agera.
Obehagligt. Och vi har ju pratat om sömnparalys tidigare, om man är intresserad.
Precis, det finns ett helt avsnitt
om sömnparalys.
Eller tror, jag vet.
Lucid dreams är ju väldigt mycket det här att man har väl tänkt på att de här främre hjärnregionerna, så finns det inte så jättemycket aktivering under drömmar, men i då en klardröm så blir det mer aktiverande där. Så där kan man då även, där som har med vilja och självreflektion att göra och styrande, eller styrmedvetandet då. Så att det blir lite annorlunda än just sömnparalys.
Som jag har förstått så har det liksom skapats communities kring att lära ut lucid dreams eller klardrömmar. Vet ni något om det? Eller vad?
Det finns ju sätt, och det finns ju hela communities som vi har pratat om, att människor som försöker få klardrömmar eller vakendrömmar och göra det här till en liksom, vad säger man? sätta det i rullning, att skapa ett schema för det. Att man,
repetitive thing.
Jo, att man verkligen vill ha de här klardrömmarna. Och då finns det ju, alltså, man kan till exempel göra en sömn, alltså så här sleep diary, eller vad kallar man det, dream diary, ja, drömdagbok.
Mm.
Det är ju vanligt att människor då som vill få mer lucid dreams eller klardrömmar, de ska alltid skriva ner sina drömmar, de ska skriva ner teman som de upplever i alla drömmarna, och sen gör man det hela tiden när man drömmer och vaknar ur en dröm.
Så inte den typen av sömndagbok som,
nej,
som learning sleeps patienter får skriva?
Nej, utan det är inte den.
Nej.
En helt annan typ av dagbok.
Ja, och det finns ju även sådana som försöker manipulera när de ska få REM-sömn. Ja. Så att de ska vakna efter 5 timmar av sömn för att försöka hålla sig vaken lite för att sen gå tillbaka och då gå in i REM-sömnen så snabbt som möjligt. Så att det finns ju väldigt mycket de försöker göra, de här som vill bli bättre på lucid dreams.
Men vad vet forskningen om det? Kan man manipulera sin REM-sömn?
Alltså, det verkar ju som att man kan börja manipulera och få mer klardrömmar enligt många av de här communities i alla fall. Och forskningen har väl ändå hittat att det finns en tendens till att man kan kanske styra lite mer över det. Däremot, eftersom forskningsfältet är så, alltså det är ju oklarlagt vad det här kommer leda till. Eller egentligen de här fördelarna med detta, nackdelarna med detta. Jag tänker det kan ju utifrån en sömnpsykologisk perspektiv skulle jag nog ändå vara lite orolig över sömnkvaliteten. Speciellt när man försöker manipulera vilka olika sömnstadier man ska ligga och sova i. Vi vet ju att de finns där för en anledning, att vi behöver gå igenom alla sömnstadierna, inte bara välja ut en, eller jag vill ha mer djupsömn, jag vill ha mer REM-sömn.
Precis.
Utan vi behöver hela paketet, kan man ju säga, för att få återhämtande sömn.
Cherry picking funkar inte.
Ja. Och även det här om man hela tiden fokuserar på att få väldigt klara drömmar som du försöker komma ihåg hela tiden, då kan ju det bli lite stressande också.
Just
så
det.
Där kan ju även sömnkvalitet blir lite sämre.
Ja, jag tycker snarare man ska vara glad att man kanske får det ibland, och det kan vara roligt med den här känslan av att kunna styra allting runt sig, medan att försöka då verkligen drivas till att komma in i detta så som möjligt kan ju då dels störa sömnen, men också tycker jag man ska ställa sig frågan kanske, varför vill jag ha den här alternativa verkligheten så ofta jag bara kan.
Exakt, och det var ju det vi kom fram till, att konsekvenserna på hälsan är ju inte studera den. Så vi vet inte. Forskningen har inte klarlagt, som ni sa, nackdelar eller fördelar med det här med lucid dreams.
Det är väldigt spännande med drömmar, att det fortsätter vara den här, inte tvetydiga, men mångfacetterade delen som man kan forska på i sömnen. Där vi går från de olika delarna att tänka på dess innehåll och försöka analysera det, tänka på dess funktion, och vi går fram och tillbaks genom detta, genom tiden, och vi har inte riktigt nått i målen.
Nej, och det är ju väldigt intressant. Vi tillbringar ju åratal i drömmarnas värld. Och det kommer vi fortsätta att göra.
Exakt, så vi kanske får anledning att återkomma till, till ämnet då.
Mm. Redan i natt kanske.
Absolut, Rebecca.
Redan i natt.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tack för idag.